Jag läser igen dagens evangelietext som är hämtad ur Johannes 17. Johannes 17, vers 9-17. Jesus sa, jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, eftersom det är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och jag har förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen och jag kommer till dig. Helige Fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att det blir ett, liksom vi är ett. Medan jag var hos dem bevarade jag dem i ditt namn som du har gett mig. Och jag skyddade dem och ingen av dem gick under utom undergångens man till skriften skulle uppfyllas. Nu kommer jag till dig, men detta säger jag medan jag är i världen för att det ska få min glädje helt och fullt. Jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem därför att de inte tillhör världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen utan att du ska bevara dem för det onda. De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem genom sanningen. Ditt ord är sanning. Amen.
Jag skulle gissa att vi alla känner att det finns tillfällen när vi behöver extra mycket nåd och barmhärtighet för att saker och ting ska fungera. Det här är ett sånt tillfälle för mig. Och det är skönt att det finns nåd. Vissa veckor kör saker ihop sig, det vet ni. Och ibland kan det bli mer påtagligt än annars. Men jag tycker när jag läste de här texterna. Ja, det första jag märkte var ju att jag läste förra söndagens texter. Det kanske någon annan som redan har upptäckt det. Får man ha nåd redan där? Oj, jag läste fel. Fel för en hel vecka. Men det kanske var något bra med det också, vad vet jag. Det som jag tyckte var väldigt bra i det här evangeliet är vetskapen om hur mycket Jesus har bett för oss och ber för oss. Jag känner verkligen att det är nödvändigt. Och jag vet att han ständigt ber för oss. Jag tänkte börja lite från det gamla testamentet där det står om vem Gud är, bilden av Gud. Han som tronar till evig tid och heter den helige, som bor i helighet uppe i höjden men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. Här fick jag ett intryck av att det är en kontrast. Och det är lite den känslan jag har fått inför texterna. Överhuvudtaget, Bibeln har mycket kontraster. Och det är inte så att det ena behöver utesluta det andra, utan det är ofta så istället att det ena kompletterar varandra. Och min vana trogen så brukar jag alltid titta på ett par ord i grundtexten för att försöka förstå lite bättre vad det handlar om. Och då blir jag nyfiken på vad ordet helig egentligen betyder. Kadash eller kadosh som det heter på hebreiska. Det betyder avskild från det vanliga och till något speciellt. Och det är något som man får ha en viss aktsamhet och varsamhet över, det här avskilda. Och att Gud är avskild i förhållande till oss människor, att han är annorlunda och speciell, Det är vi nog ganska övertygade om allihopa, eftersom vi förstår så lite av vem Gud är. Alla brottas ju med den frågan. Vem är du, Gud? Varför gör du si? Varför gör du så? Varför kan du inte vara lite mer lättillgänglig och begriplig? Men att vi också skulle vara avskilda från det vanliga till något speciellt, helgade åt Gud, som man kan säga, det var ju något man gjorde med profeter för. De var avskilda och helgade åt Gud. Men å andra sidan så har vi ju, kan man säga, det allmänna prästerskapet idag, då vi alla faktiskt är avskilda. Och det som är avskilt från Gud, eller som Gud har avskilt, det är något som är rent och heligt. Det finns ingen smuts på det. Det är ungefär som att man har tagit av sig sina kläder när man varit ute och arbetat en hel dag och satt på sig rena kläder. Det är egentligen ganska naturligt, det gör ju vi också. Och i Gamla testamentet kommer det här separerandet mellan det heliga och det vardagliga, eller det vanliga, det rena och det förorenade fram mycket, och det betonas. Så vi har å ena sidan då det rena som står för Gud, och så det orena som står för det världsliga. Och här är det ju oerhört lätt att direkt dra en felaktig slutsats. Nämligen att det som finns här i världen är orent, och att vi måste bli någonting annorlunda. Vi måste bli andliga. Och när vi säger andliga, då menar vi ofta någonting som är utöver det mänskliga. Men jag tror inte att det är riktigt det det handlar om, utan jag tror att det finns en, kan man säga, en andlig sfär och en profan sfär. Den andliga sfären, det är det som hände innan Jesus försonade hela världen med sig. Då det finns en förorening i världen, och den finns fortfarande. Och det tycker jag är väldigt, väldigt konkret med alla fysiska föroreningar. Jorden håller ju på att digna under alla utsläpp och gifter och föroreningar som släpps ut hela tiden. Vi behöver inte ens göra oss en fantasibild av det. Verkligheten är så konkret. Jorden är förorenad. Men jag som människa, skulle jag kunna vara förorenad i Guds ögon? Skulle jag kunna vara smutsig i Guds ögon? Gud som är kärlek och älskar alla. Det kan ju vara en fråga som man känner att nej, det går inte med på. Gud är inte sån. Men jag tror inte det handlar om att man inte accepterar det innesluten, utan jag tror det handlar om att vi är antingen heliga eller världsliga. Inte lite av båda. Och det är lite av vad det är som driver oss och motiverar oss. Drivs vi av en gudslängtan och har blivit födda på nytt, då är vi andliga. Men drivs vi av själviska begär, så är vi inte på nytt födda, utan då har vi den gamla människan kvar i oss. Och det låter ju så enkelt. Här har vi de andliga, de på nyttfödda. Här har vi de gamla, de som inte är på nyttfödda. Men det finns inte en så knivskarp gräns på jorden. Här balanserar vi hela tiden mellan rent och smutsigt. Mellan andligt och vardagligt, så att säga. Ingen av oss är knivskarpt det ena eller det andra, utan vi är hela tiden en blandning. Och jag tror att det handlar istället om riktningen som vi väljer. Att misslyckas och börja om, och att snubbla och resa sig, att säga och göra korkade saker och be om förlåtelse, det tror jag ingår i att vara på den andliga vägen. Och den är sant mänsklig. Det är den jag inte försöker vara någonting annat än det jag är. Då är jag en människa med fel och brister och misstag, som är beroende av Gud och vad Jesus har gjort i försoningen, för att fortsätta och växa och vandra på vägen. Och motsatsen till det mänskliga, som vi kanske ibland tror, det är inte det gudomliga, utan det är det omänskliga. Och det omänskliga skulle jag vilja säga, det är att aldrig misslyckas. Kanske inte ens försöka eller medge det. Det är att inte snubbla och aldrig göra bort sig. Det är liksom att ha en perfekt polerad yta. Och då gör vi den världsliga resan. Och den är faktiskt omänsklig. Det är då vi blir utbrända. Det tror jag alla känner igen sig. Man i olika sammanhang försöker uppehålla sin fasad på olika sätt. Vi klarar inte det. Det finns tider i livet när det bara blir så mycket så att vi måste vara om vi är. Så en viktig del av andlighet, det tror jag helt enkelt är en sund vetskap om att jag inte klarar mig själv. Jag behöver både Gud och människor, och jag behöver deras nåd och deras barmhärtighet. Och det är sann mänsklighet. Världslighet däremot är, som jag ser det, självtillräcklighet och oberoende. Jag klarar mig utan andra och jag klarar mig utan Gud. Och det är ganska omänskligt. För förr eller senare hamnar vi i en situation när vi märker att jag klarar mig inte själv. Och jag tror det är en stor anledning till att Jesus sätter barnen så högt. De är ju så medvetna, eller rätt sagt, de tänker inte ens på det faktum att de är beroende och att de misslyckas hela tiden. Det är så självklart, de är så självklart mänskliga. Och det tycker jag är så härligt. Och man kan bli jättearg på små barn och så säger de förlåt eller så, och så plötsligt är det borta. Medan vi vill ofta försöka prestera. Till och med att ta emot nåden är svårt att göra utan att försöka prestera någonting som gör att jag förtjänar nåden. Jag tänker på en berättelse jag hörde om en munk som hade kommit i mitt tycke väldigt långt. Så fort han gjorde någonting tokigt på något sätt eller sårade någon eller kände att det här var inte bra, så vände han sig direkt till Gud, bad om förlåtelse, ångrade sig. Och 5 minuter senare var han glad igen, gick där och visslade, hade det trevligt. Och folk blev irriterade och tyckte, men du får väl gå omkring och vara lite mer ångerfull, lite längre i alla fall. Så där enkelt får det väl inte vara. Men jag tror att det är just så enkelt Gud vill att det ska vara, egentligen. Varför ska jag gå och älta det jag har gjort fel om Gud är förlåtande och tar bort det? Jag tror också att ju mer vi som ett barn går, desto mer faller vi och misslyckas. Och desto mer vänjer vi oss vid att så här är livet. Det är ett ständigt fallande och misslyckande. Men jag får resa mig upp. Jag kan få hjälp att resa mig upp också. Och ju oftare jag gör detta, desto mer naturligt blir det. Och dessutom blir jag givetvis bättre på att gå. Till sist kan jag ju gå riktigt bra. Då är det ju andra grejer som jag misslyckas med, så får jag hålla på med det. Det tar ju inte slut direkt. Men jag växer som människa och jag tror att jag blir en barmhärtigare människa när jag har gått igenom mina egna misslyckande processer, ju mer jag har gjort det. Och då förstår vi att vi är sanningens barn. För sanningen om oss är ju att vi kommer till korta. Men om vi tror på det Jesus har gjort, lita på det, så räcker det. Och jag tror att vi har jättesvårt att fatta att det räcker. Det är för enkelt. Jag måste göra någonting. Skulle jag duga, precis som jag är, med alla fel och brister, bara för att Jesus har gjort någonting för mig? Är inte det för enkelt? Men då tänker jag på vad Jesus säger. Jag är vägen till Fadern. Han är inte målet. På ett sätt är han ju det, som Gud och Fadern är ett. Men han är vägen. Och då handlar det ju väldigt mycket om vilken väg jag väljer att gå. Och hur långt jag har gått på den. Och hur många gånger jag trillar ner i dikerna. Det är inte så kinkigt. Det viktiga är att jag kommer tillbaka så att jag har hittat rätt väg. Och att jag får ett resesällskap som jag behöver. Att Jesus går med om jag vill, det är självklart. Men att jag får människor som sällskap som också bryr sig och kan ta emot mig som jag är. Det betyder oerhört mycket. Och det är faktiskt inom parentes sagt ganska fascinerande att veta att det som vi brukar kalla lagen i Gamla testamentet, Torah, det ordet betyder faktiskt väg, vägen, riktningen, den riktning Gud pekar ut. Så man kan säga att det är lite som att innan hade vi en instruktionsbok. Jag tänker på en dator och ett komplicerat program som jag ska försöka installera via en instruktionsbok. Och jag tänker direkt att det går åt skogen, jag klarar inte det, för det är så komplicerat att försöka förstå hur man ska göra grejer. Och så var det med vägen förr, eller den gamla vägen om man säger så, det vi kallar lagen. Det var en väldigt komplicerad instruktionsbok som ingen människa klarar av att följa till punkt och pricka. Men idag så har vi inte den instruktionsboken. Idag kommer det istället hem en instruktör. Har ni tänkt på skillnaden? Och jag kan sitta där och säga, det här är felet. Tack för att du kommer hit och hjälper mig, för jag klarar inte av att läsa de här instruktionerna. De är så komplicerade. Och sen så har den här instruktören fixat alltihop. Jag behöver inte ens förstå det. Det är skillnaden mellan den gamla vägen och den nya vägen. Som jag ser en bild av det. Det står Gud är helig och han finns hos den förkrossade. Då var jag ju tvungen att titta lite på vad förkrossad betyder. Och det är nästan samma ord om man har vänt på bokstäverna lite bara. Daka heter den. Och det är ett ganska tufft ord. Det är man som man krossar i en mortel. Verkligen krossad totalt. Eller man sätter stöven på en insekt och förintar den. Man kan inte bli mer krossad. Och det kan man säga en bild på en människas yttersta förtvivlan och skam. Man är liksom helt förintad över den man är och känner att jag duger ingenting till. Jag är förkrossad. Och just där är Gud villig att möta mig. Han sitter inte för högt upp för att kunna nå ner till mig när jag är förkrossad. Däremot när jag inte är förkrossad och klarar mig själv, då är avståndet mellan mig och Gud oerhört. Utan Gud sträcker sig ner mot den som lider i förtryck på olika sätt i samhället. Den som utnyttjas och den som skäms över hur han är och som vill bli förändrad. Och som inser att det kan jag inte göra själv. Och det är först när vi ser oss själva och ser den här förkrosselsen som vi kan komma till Gud sådana som vi är. Det står det här om att sanningen gör oss fria. Och den har två sidor som jag ser där. Den skrämmande sidan av sanningen, den är sanningen om mig själv. Och det är ju att jag inte är som jag önskar att jag var i mig själv. Jag har någon slags smitta i mig som Paulus uttrycker i att jag gör det jag inte vill och det jag vill det gör jag inte. Det blir inte som jag har tänkt. Och det är en sanning som vi måste konfronteras med och erkänna. Jag är inte tillräcklig, jag är inte som jag vill. Det är något som är sjukt med mig. Jag kan tänka ibland att bilden av en sjukdom är bra. För det är konkret, man vill ju bli frisk. Och då kommer Gud och säger, ja, du är sjuk, men jag har en medicin, jag har en kur som håller dig tillräckligt bra under det här livet för att du ska stå ut och gå igenom det du går igenom, och sen kommer du att bli helt frisk på andra sidan i evigheten. Jag tror mycket på det här mellan människor också. Vi kan inte mötas i vår styrka. Så länge vi möts i vår styrka, då blir vi konkurrenter på olika sätt. Och då står man i sin egen strålglans och ska överglänsa någon annan. Och så kommer det avundsjuka. Och så kommer det här, varför får inte jag då? Men han fick, eller hon fick. Och det där var ju så bra, och nu ska jag säga något. Vad har jag att komma med? Och sen tippar över bord så totalt så att man tappar frimodigheten. Det här är en konkurrens där min styrka nästan alltid sker på någon annans bekostnad. Jag vet inte om ni har läst en bok som, jag vet inte när den kom ut, åtminstone på 70-talet, kanske tidigare, som heter Herr Gud, det är Anna. Jag tycker den är så skön. På ett ställe så säger Anna, hon pratar med den här tonårskillen som hon har träffat, jag kommer aldrig ihåg vad han heter, om det nu finns något namn på honom. Konstaterar hon, det finns de som bara känner sig stora när de gör andra små. Och det tyckte hon inte alls om. Gud behöver ju inte göra sig själv varken större eller mindre. Han är ju stor och vi är små i förhållande till honom. Så det är ingenting att säga någonting om. Den skillnaden finns redan. Och när vi upptäcker det så lyfts vi upp. Oavsett det är det här med barnet och föräldern. Att de små lyfts ju upp hela tiden och tas emot av de stora. Och ibland kan jag tänka på att många vuxna, inte minst mormor och farfar och sådana, de blir ju nästan pinsamt fåniga med sina barnbarn. Och jag tycker det är härligt att se det. Och jag känner mig likadan. Jag ser en liten knalle på något år sådär. Tycker det är så, eller ännu mindre. De är så extremt charmiga. Och finns något häftigare när en liten halvåring ler mot den? Tänk att man sätter sånt stort värde på det. Det måste vara något alldeles speciellt i att den här lilla blir upplyft till den stora och ger den stora så mycket glädje. Jag tycker det är fantastiskt. Och när vi känner att vi kan vara oss själva behöver vi ju inte bevisa något för andra, utan då kan vi ju faktiskt våga vara lite uppmuntrande. Upprättande, vi kan upprätta någon annan. Inte bara tänka på att jag ska bli upprättad. Någon annan kan bli upprättad. Vi kanske kan vara lite mer uppriktiga. Vi kanske upptäcker varandra. Och vi blir lite uppståndna på något sätt. Och lite uppspelta. Det finns väldigt mycket ord med upp som jag tycker är uppmuntrande, om man skulle säga så. Ska vi se hur långt det har gått. Nu ska jag läsa en episteltext. Det skulle ju varit för idag då, men det är för förra söndagen. Men det blir idag. Men det gör väl inte så mycket, va? Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning. Då förstår vi att vi är sanningens barn. Och om vårt hjärta dömer oss kan vi inför honom övertyga om att Gud är större än vårt hjärta och förstår allt. Mina kära, om hjärtat inte dömer oss kan vi stå frimodiga inför Gud. Och vad vi än ber om får vi av honom eftersom vi håller hans bud och gör det som behagar honom. Och detta är hans bud, att vi ska tro på eller lita på hans son Jesus Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss. Den som håller Guds bud förblir i Gud och Gud i honom. Och att han förblir i oss vet vi av anden som han har gett oss. Det är ju ett otroligt svårt bud alltså. Att vi ska lita på att någon annan har gjort det vi inte klarar av. Men ändå har vi ganska svårt för det. Nu måste jag få komma med ett hebraiskt ord till, nämligen för sanning. För det är så speciellt så jag måste till och med sätta upp det så ni ser det. Vänta, ska ni få se. Att hebreiskan då läser man från höger till vänster. Nu säger jag inte detta så mycket för så många. Men jag ska förklara lite för jag blev så oerhört fascinerad och uppmuntrad när jag läste lite grann om det här ordet. Sanning. Om vi tittar på de tre bokstäver som det består av. Bokstaven som ser ut som ett kryss. Det är första bokstaven i det hebreiska alfabetet. Det kallas alef. Och det motsvaras av när vi säger alfa i grekiskan eller a i svenskan. Det är den första. Och det betyder just det första. Och en symbol för Gud skaparen, universums härskare. Också för enhet och evighet och för styrka. Och för de här tecknena, de kommer från en sån här väldigt gammal tid när det såg lite annorlunda ut och påminner om en oxe. Och då kunde man tänka sig ännu mer att det stod för styrka och så. Sen ska vi ta den sista bokstaven, den längst ut till vänster, som ser ut som en halv not. Det är sista bokstaven i det hebreiska alfabetet, tav heter den. Och det motsvarar då om man skulle säga omega på grekiskan eller ö på svenska. Och den bokstaven, tav, den står just för sanning. Och det är rätt fascinerande för det är det andra ordet i alfabetet och i många avseenden där betydelsen av ett ord ligger på den sista bokstaven. Ni vet när jag läser de här bokstavsböckerna där det står bagar bäng som bakar bullar och så vidare. Det är för att illustrera alla ben som man säger då. Så på det så kommer det någonting, allting börjar på det. Men det skulle vara som man säger bagar bäng som bakar bullar och så illustrerar bokstaven R. För det slutar på R ett antal bokstäver, bakar, bullar och så vidare. Det blir väldigt konstigt. Varför är den sista bokstaven så viktig? Och jag tycker det är så häftigt, för enligt judiskt tänkande så är det så här att det dröjer innan sanningen segrar över lögn och det som är falskt. Och jag måste säga att jag blev väldigt tilltalad av det. Det kändes som att okej, Jesus ber för oss, har bett för oss och fortsätter att be. Vi vet att den här världens härskare är besegrad. Men resultatet, slutet av det dröjer. Och det ser vi i det här ordet som förresten sen har blivit ordet amen. Ske allt så. Jag tycker det är häftigt att ett enda litet ord kan ge en vink om att sanningen dröjer men den kommer. Därför är jag oerhört fascinerad av det här ordet. Men nu kommer, tycker jag, det som nästan är det häftigaste av allt. Jag ska bara se om man missade någonting här först. Vi ska se. Just det, motsatsen till sanning är faktiskt inte lögn som man skulle kunna tänka sig, utan det är samma sak som med ljus och mörker. Det är avsaknad av falskhet och falskhet är avsaknad av sanning. Alltså det finns ingenting av det. Antingen finns det bara sanning eller också finns det bara falskhet. Och Jag tänker på Jesaja och första Petrus. Det står nästan exakt likadant hur de hänvisar till varandra om Jesus. Svek fanns inte i hans mun. Falskhet fanns inte i Jesus, för han var alltid genom sanning. Men i Johannes evangelium så kommer Jesus och börjar träffa sina lärjungar, och så möter han Natanael. Och så säger han: se, han är en verklig israelit. I honom finns inget svek. Det är ganska mäktigt. I honom finns ingen falskhet. Här har vi sanning. Och exakt vad han menar med det vet inte jag. Det får nog bli en annan predikan i så fall. Men jag tycker det är lite fascinerande. Utan svek, bara med sanning. Och sanningen är som kärleken, evig och upphör aldrig. Och så tänker jag givetvis på Jesu ord om att jag är sanningen, vägen och livet. Så har vi då den här spännande mellanbokstaven. Det är ett motsvarande M. Och det här är väldigt, väldigt speciellt. I judisk tradition här har vi första och sista bokstaven i alfabetet. Och så har vi den precis mitt i. Och det betecknar en symbol för en fullkomlig helhet. Det täcker allt. Det inneslutar allt som finns. Dessutom... Det är symboliskt helt och hållet det här, men ni ser på bokstäven att X:et, Alef, det liksom står på två ben. Det kan man säga att M:et gör också, och T:et också. Jag har inte sett några andra ord som står så stadigt, utan de flesta har ett ben här, ett ben där, och två, fyra är vanligt, och en del har bara ett. Men sanningen som då vilar på det första, begynnelsen, och det sista. Och så på M, som står för Guds suveränitet. Det betyder M som är Melech, som betyder kungadöme eller kung, och givetvis Messias. Så mitt i detta början och slut, där finns Messias, frälsaren. Därför är sanningen det stadigaste ordet vi kan hitta. Och därför är sanningen så viktig. Vi kan inte göra avkall på sanningen. Så när man säger att Jesus är alfa och omega, så tycker jag att det är lite halvtuntigt jämfört med det. När Gud och Jesus är första, det sista, början, slutet, evigheten. Och så kungen, kungadömet och Messias i allt. Jag tycker det är jättehäftigt. Så noterar vi också i evangeliet. Och jag har inte tänkt på det innan, men det står så här: jag ber inte för världen, utan för de som är i världen. Jag hängde upp mig lite på det där. Jag ber inte för världen. Nähä, Jesus ber inte för världen. Jag har aldrig tänkt på det innan. Och då tänkte jag igen på den här uppdelningen mellan det som är äkta, fött på nytt, sant, mänskligt och andligt. Om vi nu ska få ihop det så. Och det som är världsligt på det här negativa, omänskliga sättet, det ber inte Jesus för, utan han ber för det andra innehållet. För vi ska ju få en ny värld, en ny jord och nya himlar. Han ber inte för att våran förorenade värld ska bli bra, utan han ber för att den ska bli helt ny. Vi ska helt uppstå till någonting nytt. Och hela dagens evangelium handlar just om Jesu bön för oss, vi som är kvar i världen och som lever i en värld som är förorenad. Vi själva är förorenade på olika sätt och påverkas. Men också en värld som hatar oss på det sätt som de hatade Jesus. Vi tillhör inte den här förorenade världen. Människan tillhör den hela och den rena, den mänskliga, den sunda världen. Det är det vi alltid har varit skapade för. Och vi lever i den, men det är helt uppenbart att vi kan inte leva av den. För då får vi inte, kan man säga, frisk luft, en frisk ande i oss. Då får vi en förorenad ande. Och därför behöver vi Guds beskydd och vi behöver bli bevarade från det onda. Och då känner jag mig väldigt trygg i vetskapen om att det är just det Jesus har bett för. Om vi då anpassar oss för mycket till den här världen och får en värdegrund som stämmer väldigt väl med den här världen på alla möjliga sätt, då lever vi inte kvar i sanningen egentligen. Och då händer det någonting med oss som bryter ner. Jag tänkte på, ni såg säkert Kalla Faktas reportage om Frälsningsarmén för ett tag sedan, en del av er. Jag tänkte att det var så märkligt på något sätt, för är det några i samhället som har respekterats från alla håll i princip, så är det väl Frälsningsarmén. De flesta vet väl att Frälsningsarmén hjälper de minsta, de hjälplösa, de utanför. Oavsett om de är nazister eller om de är, ja, vad som helst. Det spelar ingen roll vad de är. Behöver de hjälp så får de hjälp. Och så helt plötsligt så hoppar Kalla Fakta på dem på ett sätt som gör att man börjar fundera på om man ska dra in bistånd till dem. De har inte förändrats, de har varit likadana jämt. Jag har inte blivit så förvånad om man till exempel har hoppat på Livets ord eller Ungdom med uppgift. De är lite mer provokativa eller provocerande i sin framtoning. Men Frälsningsarmén har väl stått där extremt stadigt i mitt tycke i sina lite töntiga dräkter, men man har vetat vad man har haft dem. Och jag tror att de flesta har känt som att ger jag pengar till Frälsningsarmén, då blir det något gott av det. Och då kan jag tänka, varför går man på Frälsningsarmén med överhuvudtaget? Och jag tror det är för att nyheterna och media då, det är inte sanningssökare utan det är sensationsmakare. Och jag tycker det var ett ganska bra exempel på att världen hatar oss. När man till och med kan få människor att säga Frälsningsarmén, de har inte rätt syn på människovärde och de ser ner på en del människor och ja, de är konstiga ungefär. Då har man verkligen lyckats vända upp och ner på vad som är sanning och vad som är engagemang och hjälp. Och jag tror vi måste vara medvetna om att idag är kristna faktiskt en grupp i världen som är mest förföljd och som dödas mer än någon annan grupp, men det hörs inte så mycket om det. Under 1900-talet har det dött mer kristna martyrer än under hela historien tidigare. Hörs inte mycket om det heller. Men kristna är en oerhört utsatt skara för tillfället. Därför ska vi inte vara förvånade om världen hatar oss. Och jag tänker på de här orden, detta är domen, att när ljuset kom i världen så valde människorna mörkret och inte ljuset eftersom deras gärningar var onda. Det är en tuff sanning. Tänk att människan frivilligt väljer mörkret för att hon har blivit så förvriden. Det är lite som i de här sagorna, historierna om prinsen. Ofta är det som har blivit förvandlad och skönheten och odjuret blivit ett odjur, men innerst inne är han en prins, men han måste bli befriad. Det är lite de här sagoberättelserna som kommer igen, som har förblindat människor. Och till och med Pilatus sa, vad är sanning? Och frågan är om man ville veta vad det mest äkta och genuint mänskliga sätt han kunde agera på egentligen skulle vara. Ville han verkligen veta det? För jag vet inte om ni har läst den texten, men jag konstaterar att hans fru, hon hade drömt om Jesus. Och hans fru varnade och sa till honom, Pilatus, ha inget att göra med den mannen. Det kommer du bara få problem med. Det är ganska märkligt tycker jag att hon hade blivit varnad och säger det till Pilatus. Pilatus han visste. Men det gick emot hans egna ambitioner. Att stå nära kejsaren. Det var en tuff sanning för honom. Den rike mannen som bara fattade en sak, sälja sina rikedomar, då ytterligare en tuff sanning. Eller liknelsen om den äldre brodern som konfronterades med sin egen missundsamhet. Och vad hade han egentligen för fadersbild? Här har jag gått och slavat och släpat för dig i alla år och du har inte slaktat någonting. Nej, men har du frågat mig? Har du pratat med mig? Han utgick ifrån att han var bara en slav. Är det inte så vi kan känna ibland med Gud? Gud, han bryr sig inte. Han är missundsam. Han vill inte ge mig någonting. Vad har vi för gudsbild? Det är en tuff sanning ibland att fundera över. Jag tror att vi alla har någon tuff eller flera tuffa sanningar som vi behöver hantera. Någonting som krockar med, måste jag se vad det står här, med den här avskildheten som Gud vill att vi ska ha och som står i vägen för det. Någonting som inte kan kompromissas. Jag tror det är väldigt individuellt och jag tror att som regel har vi en liten känsla innerst inne för vad det är Gud vill ta tag i oss i våra liv och jobba med. Det är inte lätt. Tvärtom, det är väldigt svårt. Därför är jag tacksam för vetskapen att Jesus ständigt ber för mig. För jag behöver det. Och om Jesus så står det också, inte bara att han är sanning, utan han är full av nåd och sanning. Och det tycker jag känns oerhört skönt. Amen.